Poddprofilen och författaren Sigge Eklund har kommit ut med en ny bok om vardagsbetraktelser. Han gör ett försök att beskriva lyckan i de små tingen i vardagen och därigenom uppnå ett tillstånd av lågintensiv lycka. Alex och Sigges podcast är en av Sveriges mest lyssnade poddar. De ligger på topp med en räckvidd på nästan 500 000 lyssnare i veckan per avsnitt. Jag, Kia Svetihin, samtalar med Sigge Eklund om boken, podden och livet. Är Sigge Eklund samma person i podden som han är privat?
På ett sätt kan man ju säga att när du träffar en kompis du inte har träffat på ett tag och ni fikar, så blir du en förhöjd version av dig själv. Alltså det blir du ett koncentrat. Därför att det finns massor du har att berätta och så vidare. Men jag tror att det är min röst ändå. Jag tror att det är att jag har en ärlig röst. Även om innehållet blir koncentrerat. Alltså de känslor som jag funderat på blir koncentrerade. Men jag hoppas verkligen att det är min sanna röst. Och det där kan ju kännas, ibland kan jag nästan känna när jag klipper att det är lite väl intimt. Alltså att jag ger det här till så många lyssnare. För att om jag och Alex hamnar i samtal som verkligen är på riktigt. Jag tycker nästan rösten är det mest intima man kan ge bort. Det är mycket, du kommer någon närmare nästan, alltså närmare dens själ så att säga, tycker jag. Om du lyssnar på dess röst med hörlurar. Än om du ser en film eller om du kanske till och med träffar personen. Därför när du blundar och lyssnar på rösten, det går liksom inte att fejka. Det är därför många skådespelare pratar så respektfullt om radioteatern, tror jag. För då har de bara rösten att jobba med.
Är du, Sigge, då samma person som du är när du är den skrivande, alltså författar Sigge?
Den här sociala människan vi blir när vi pratar med någon annan, den är ju för alla, den är mycket mer individuell än den vi är längst inne. Jag tänker ju att vi nästan är samma person allihop längst inne. Jag tänker ju att det är därför den här boken också kanske kan vara, att tajmingen kanske kan vara ganska bra i en tid då det har varit mycket spänningar, tycker jag. Konstigt nog egentligen. Egentligen skulle man ju tycka att den här våren borde ha fört mänskligheten samman. Vi har alla utsatts för ett gemensamt hot i den här sjukdomen. Ändå har det varit rätt mycket spänningar mellan länder och mellan vänner och familjer och, som har lite olika inställning till coronastrategier och så. Men den här boken, jag tycker att den påminner oss om att vi har samma inre rum, det där som vi känner när vi är lugna och harmoniska och är ensamma. För det är väl det boken handlar om, va? Lite en hyllning till ensamhet.
För mig är det ju, det handlar ju mycket om så här, att ta tag i den där helt vanliga, på något sätt kanske också tråkiga saken. Och leva i nuet. Alltså lite mindfulness handlar det väl om.
Ja, men mindfulness har ju ofta en mera uttalad, det är väl en mer uttalad, i regel så är mindfulnessböcker, de är ju i regel mera, de är mera vägledande. Alltså gör si eller så, eller om du tänker så kan du hantera livets ankommande hot bättre. Medan den här boken handlar ju, den kanske har en mindfulness-effekt. Eftersom den ju då hyllar, eller liksom ringar in vardagsstunderna då vi mår som bäst. Alltså då vi inte, alltså vardagsstunder som inte kostar någonting. Den första vårkvällen och skumbad och så vidare. Men det, jag vet inte om det är en wellnessbok, för den, det är inte så att den uttalat utger sig för att vara någon slags hjälp eller så. Men sen kanske den kan vara det, förhoppningsvis.
Kan du hjälpa mig eller också kanske någon lyssnare? Hur gör man då för att på något sätt, alltså jag menar, alla de här 47 små njutningarna är ju faktiskt sådana som man kan ta tag i. Alltså man kan få dem, bara man hittar dem. Och bara man, jag har liksom jättesvårt att bara se dem.
Jag tror att du kan det, fast inte alltid. För att om inte de läsarna som läser det här kunde det alls, då skulle man inte få den här responsen som man får. Jag tror att vi kan det ibland, och utmaningen är att hitta att hitta dit så ofta som möjligt. Därför kan väl boken vara bra då, att den påminner om att, jag tänker på ett kapitel, det är till exempel sjukhuslobby. Läste du det?
Ja.
Ibland, om man har besökt en anhörig som ligger på sjukhus, eller till och med om ens partner ligger där uppe efter och är nyförlöst efter en förlossning, så är det en speciell känsla när man kommer ner i sjukhuslobbyn av någon slags otrolig frihetskänsla. Det finns mycket rymd där nere. Det finns mycket syre och man känner att ingenting är så särskilt viktigt utanför det här sjukhuset. Och att jag har en lyx då att jag kan gå upp igen till de sjuka och så kan jag gå ner hit och köpa Expressen och en banan och sen kan jag åka upp igen. Den där känslan, det är ju ens känsla då som har slunkit mellan mina fingrar som en hal fisk. Jag har känt den när jag stått i en sjukhuslobby, men genom att då skriva ner den här och kalla den, alltså göra ett kapitel av den här, så tänker jag att jag har fångat den då. Och då kanske den kan hjälpa mig och dig att nästa gång man är i en sjukhuslobby förmå uppskatta det mer. Det skulle väl vara otroligt härligt i sådana fall.
Det blir liksom på något sätt som att, eller jag tänker så här, att en betraktelse blir liksom först viktig när man skriver ner den då.
Ja, den blir i alla fall, man kan väl, alltså, för att göra en liknelse igen. När vi greppar efter saker då, och det gör vi ju hela tiden, alltså, för vi får en räkning som vi undrar om vi ska betala eller att någon i vår närhet mår dåligt, då greppar vi efter saker i vårt inre. Alltså vi har hört något ordspråk att efter regn kommer solsken eller vad fan som helst. Eller vi ringer en kompis eller vi håller på och greppar. Och det som man gör, och då ser ju ofta de där greppen hala. Alltså vi håller fast i några sekunder men sen så slinker den ur greppet igen. Apropå självhjälpsböcker, de funkar ju kanske i stunden men det är sällan som man bär med sig dem resten av livet. Hur som helst, det den här boken kanske kan göra då, eller för mig då i alla fall när jag skrev den, är ju att handtagen är mindre hala. Alltså för jag har dem här i boken, jag har uttalat att det är någonting alldeles magiskt med att somna i en kajuta och höra klucket. Då när jag är där nästa gång, då kan jag tänka, just det, jag skrev ju till och med ett kapitel om det i en bok. Hela kapitlet handlade om den här stunden. Och den som har läst boken kanske också kan känna då, jo men det är fan ett mirakel för att jag läste det till och med en bok en gång.
En sak som jag undrar är att du skriver den i du-form och inte jag-form.
Ja, just det.
Hade du någon liksom, hade du bestämt dig redan från början när du liksom började tänka på den här boken? Jag tänker sen gör så här, för det är ändå ett lite annat grepp. Det är ju nästan som att du uppmanar en som läsare att göra saker.
Jag är ju då 46. Att man, det är nästan, det är, i alla fall så befinner jag mig där just nu, att det är intressanta för mig att mötas med andra människor. Inte att berätta om mitt inre känsloliv eller min berättelse. Det har jag gjort så mycket. Tänk om man kunde skriva någonting som nästan alla kan mötas i. Och därför så tänkte jag att det var viktigt med du. Alltså det är nästan en vädjan om, har inte du också tänkt på att det kan faktiskt vara underbart i en sjukhuslobby? Förstår du? Eller vad tyckte du, om jag får fråga, vad tyckte du om det greppet? Kändes det krystat eller funkade du-formen?
Men jag började fundera, alltså, ja, jag vet inte, men för i podden som du säger...
Du hatar det?
Nej, men jag undrar om det är att du distanserar dig själv från det, egentligen. Att det på något sätt blir, alltså det där...
Du menar att om det hade varit jag så hade man läst den på ett annat sätt?
Ja, då hade jag faktiskt läst den som att det är du i alla... alltså faktiskt i någon av de här, med den här, när det handlar om ett par som träffas... Så blev jag sådär, bara vänta nu, men alltså, du har väl en fru? Men att jag på något sätt läser, man vill ju oftast läsa in författaren i alla böcker. Mm. Men här blir det som att du styr bort den från dig själv. Och då tänkte jag såhär, är det för att du på något sätt vill liksom skydda dig själv? Nej, att men, det inte ska handla om dig?
Jaha, men man skulle ju kunna säga, nej men för att dels har jag ju, innan jag träffade min fru, varit på middagar. Och känt så med kvinnor, men man skulle ju kunna skriva du och jag. i alla. Men det hade ju varit, för, eller man skulle kunna säga vi, men det hade ju varit skruvat att säga vi i hela. Det kanske blir förvirrande eller bromsar upp läsningen. Att, för jag läste någon tidning som stod då häromdagen så här, rubriken var du var inte mig, Sigge Eklund. Alltså jag är inte privilegierad och jag har en framgångsrik podd och jag har inte möjlighet att njuta på det sättet. Jag har inte möjlighet att checka in på lyxhotell och vad det nu stod. För det ett av kapitlen heter ju checka in på hotell. Det är så roligt att han då utgår från att det är ett lyxhotell. Jag tänker att när jag skrev det kapitlet tänkte jag ju framförallt faktiskt på tiden innan jag fick barn, när jag just åkte till hotell ensam och var dessutom väldigt fattig och hade inga pengar, utan det var ju kanske skithotell, men vad gjorde det? Så han tyckte ju att det var en dålig idé, för han blev provocerad då, typ att jag ville omfamna mänskligheten, men den här boken handlar om någon som är privilegierad. Det är väldigt tråkigt att en sån person då går miste om massa saker. Om man tänker att en privilegierad person inte kan uppleva de här universella sakerna. Alltså jag förstår att han då är stängd inför idén att jag skulle ha samma inre känsloliv för att jag då på vissa plan är framgångsrik. Vad jag vet så mår inte framgångsrika människor bättre än icke-framgångsrika. Alltså det är inte så att Justin Bieber eller kungen mår betydligt bättre än vi andra. Det tycker jag är ett snålt sätt att läsa den här boken.
Sigge, vet du vad? Alltså, tyvärr är det så här. Alltså, jag har en minut till kvar med dig.
Men
du svarar så. Dina svar är, alltså jag älskar dem, men de är jättelånga.
Men är de för bra, som att jag är psykopat? Att jag har svar på allt? Obehagligt.
Nej, du är ganska bra på att prata, men det här vet jag ju från podden. Liksom. Ja. Jag går jätteofta in när du börjar. Jag lyssnar alltså just sådär på er av alltid när den kommer ut. Så jag säger att jag kan lyssna hur länge som helst när du pratar.
Det är det finaste någon har sagt till mig.
Du påminner om min kompis som är filosof, och han är också alltså jag menar, jag är ju sån som babblar, men liksom jag pratar bara på, men jag tycker faktiskt om att lyssna på dig. Men får jag gå 5 minuter över min intervju till, kanske det. För jag har några frågor jag vill faktiskt ha svar på ännu, och den ena är att i din bok nu, finns det någon betraktelse som inte fick komma med, alltså som din redaktör strök?
Ja, eller jag strök kanske, jag minns inte vem som, det var nog mer jag som strök just kapitel, för jag tror att det hade kanske att redaktören försökte ha liksom respekt för valen av kapitel, men de strök massa annat i texten, men just kapitel så strök jag strök några som var lite väl alkoholromantiska, inte för att jag skiter i det om de är alkoholromantiska, men det handlar lite för mycket om effekten av alkoholen, till exempel alltså bakislunch tror jag att jag strök, alltså att man är bakis. Och då så är det så gott att äta fet mat och dricka en starköl. Men då handlar det om när man får den där starkölen i sig, så känns det så skönt i kroppen. Det vet inte om det handlar om låg lycka eller vad vi pratar om, känslan utan namn. Utan det handlar ju mer om fylla då.
Förstår du? Jag kan inte skriva. Alltså
en bok om fylla.
Jag saknar när jag vet att alltså, i podden är du ju ganska sådär, alltså du är jätterolig.
Humoristisk.
Ja,
för jag tycker också att boken är ganska humorlös.
Den är så humorlös. Ja. Tycker du är mycket roligare din podd?
Och jag så är det verkligen.
Att liksom, vad händer här?
Ja, verkligen. Den är helt humorlös. Ja. Därför att är det inte så att ju närmare man kommer liksom känslan av, alltså jag är inte troende, men jag höll på att säga Gud, men det låter så jävla bombastiskt. Men ju närmare man kommer sanningen, desto mer, man blir ju ganska allvarlig där inne. Det märker man ju när man får barn också. Alltså det är inte så att man hoppar runt och vill kasta konfetti när barnet föds. Utan man liksom ligger där i BB-mörkret och viskar liksom slagna till marken av allvaret i den här. Det är en ny typ av lycka.